Hörrni, vi slår upp och ni som har böcker med er. Och så går vi till kapitel 6 är det väl va? Nej, det är det inte. Jo då, det är det. Kapitel 6. Så att, jag tror att det blir 3 kapitel idag som vi går igenom av de här 4. Vi hinner inte tjänandets kapitel. Det är väldigt bra och väldigt starkt det om tjänandet. Men ödmjukheten berör lite av tjänandet också. Men enkelheten, det här är ett spännande kapitel tycker jag. Svårt, jobbigt det också, därför att jag känner ju själv att skulle jag leva efter det han skriver, då måste jag göra mig av med en del grejer. Om man ska vara riktigt ärlig. Och det är ju för att han talar om det som Jesus också talar om, att leva för Guds rike och att inte låta ting, prylar och annat ta över. I det här kapitlet. Och jag tänkte att vi läser hela första stycket ända in på sidan 99 där. Hej Maria, välkommen. Tänkte annars jag skulle ringa dig med ljudlös uppringning. Jag sa ju Maria idag i predikan av någon anledning. Ja, så är det. Maria. Ja. Jo, enkelheten. Vi läser sidan 97. Enkelhet är frihet. Enkelhet ger glädje och balans. Predikaren konstaterade att Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster. Den kristna enkelheten är en inre verklighet som resulterar i ett yttre livsmönster. Både den inre och den yttre aspekten av enkelheten är viktiga. Vi bedrar oss själva om vi tror att vi kan äga den inre helheten utan att det påverkar vårt sätt att leva. Och att försöka skaffa sig en yttre enkel livsstil utan den inre motsvarigheten resulterar i en farlig lagiskhet. Enkelheten börjar med inre samling och helhet. Den innebär att leva utifrån det som Thomas Kelly kallade ett gudomligt centrum. Kierkegaard fångade själva kärnan i den kristna enkelheten i sitt tal om att vilja en enda sak. När vi upplever den inre verkligheten frigörs vi i vår yttre verklighet. Vårt tal blir sant och uppriktigt. Längtan efter status och ställning försvinner därför att vi inte behöver detta längre. Vi slutar med skrytsamma extravaganser, inte därför att vi inte har råd med det, utan av principiella skäl. Det vi äger står till andras förfogande. Vi delar Richard E. Byrds erfarenhet, den som han beskriver i sin dagbok efter månader av ensamhet i det ödsliga Antarktis. Jag håller på att lära mig att människan kan leva rikt utan en mängd saker och ting. Vår samtid saknar både det inre livet och den yttre enkla livsstilen. Vi måste leva i den moderna världen och vi påverkas av dess splittring och fragmentering. Människan är fånge i en labyrint av olika engagemang som tävlar med varandra. Ena stunden fattar hon beslut på grundval av sunda förnuftet och nästa stund av rädsla för vad andra ska tänka. Hon äger inte en helhet och en kärna kring vilket livet rör sig. Eftersom vi saknar ett gudomligt centrum har vårt behov av trygghet fört oss in i ett maniskt beroende av ting. Vi måste ha klart för oss att begäret efter överflöd i vår tids samhälle är psykotiskt. Det är sjukt därför att det helt enkelt och helt och hållet har förlorat kontakten med verkligheten. Vi kräver sådant som vi varken behöver eller har glädje av. Vi köper saker som vi inte vill ha för att imponera på människor vi inte tycker om. Är det någon som har sagt. Vi sliter inte ut saker rent bokstavligt utan bara psykiskt. Vi påverkas till att skämmas för att bära kläder eller köra bilar tills de är utslitna. Massmedia har övertygat oss om att när vi inte följer modet, då lever vi vid sidan av verkligheten. Det är dags att vakna upp och inse att om man låter sig formas av ett sjukt samhälle så är man sjuk. Först då vi förstår hur obalanserad vår kultur blivit kan vi ta itu med den mammons anda vi har inom oss och börja längta efter den kristna enkelheten. Slut citat. Ja, ni hör ju, det är ju liksom, ja, han sätter fingret rätt i såret i vår sida eller i vår mage, sätter hornet i sidan på oss. På sidan 100 bara ett kort litet där han säger, jag citerar inte direkt, men han talar om just det här att vi måste slå hål på den tvetydiga tolkning vi har av de här ekonomiska frågorna utifrån Bibelns undervisning. Alltså Bibeln är tydligt radikal. Bibeln är radikal. Jesus är väldigt tydlig i de här frågorna. Och då läser vi från sidan 101 där och andra stycket. Jesus förklarade krig mot sin tids materialism. Jag antar att han även förklarar krig mot vår tids materialism. Det arameiska ordet för rikedom var mammon, som Jesus fördömde som en rival till Gud. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Han talade ofta och entydigt om det ekonomiska. Han sa, saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Och ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Han beskrev målande den rikes svårighet att komma in i Guds rike och jämförde med en kamel som ska ta sig genom ett nålsöga. För Gud är naturligtvis allting möjligt. Men Jesus förstod mycket väl hur svårt det var. Han såg vilket grepp rikedomen kan ha om en människa. Han visste att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och just därför befallde han sina lärjungar. Samla inte skatter här på jorden. Han sa inte att hjärtat borde eller inte borde vara där skatten är. Han konstaterar bara fakta. Att där man har skatten, där finns också hjärtat. Jobbig typ. Ja, sidan 102. Bara kort där Jesus säger mitt på sidan. Jesus talar mer i ekonomiska frågor än i något annat socialt ämne. Och det tror jag vi känner till, det har vi hört förr. Att, och det är ju så. Tittar vi på Jesu liknelser, Jesu tal, Jesu bemötande så är det ju oerhört mycket om ägande, rikedom, penningen. Och det går inte att komma ifrån. Jesus är otroligt tydlig i det här. Men på sidan 103 så talar han om asketism. Alltså, det finns ju ett problem när man talar om enkelhet. Och det är att vi antingen slår över i totalt förakt för allt ägande. Förakt för det fysiska. Och det är inte vad Bibeln talar om. Enkelhet är något annat. Och då läser vi från mitten av sidan där. Andra eller tredje stycket kanske det blir då. Sidan 103. Asketism och enkelhet är helt oförenliga. Vissa likheter ytligt sett i fråga om utövandet får aldrig fördunkla den djupa skillnaden mellan de båda. Asketismen avsäger sig ägodelar. Enkelheten har det rätta perspektivet på ägodelarna. Asketismen har inte rum för något land som flyter av mjölk och honung. Enkelheten kan glädjas över nådens gåvor ur Guds hand. Asketismen känner sig inte nöjd förrän den är krossad. Enkelheten kan vara nöjd både i förkrosselse och i överflöd. Enkelheten är det enda som kan justera våra liv på ett sådant sätt att vi kan glädjas över det vi äger utan att det blir till vårt fördärv. Utan enkelhet blir det antingen så att vi kapitulerar för denna tidsålders mammonanda eller att vi hänfaller åt en okristlig lagisk asketism. Båda sakerna leder till avgudadyrkan. Båda leder till andlig död. Så det är en tydlig skillnad mellan att faktiskt inse att det jag äger kan jag ha en god relation till utan att det äger mig. Och att säga jag vägrar att ha någonting alls med denna världen att göra och allt som vi kan äga. Det blir en liksom också ett falsarium på något sätt som inte Bibeln kallar oss till. Men vi fortsätter på sidan 105 där han skriver så här längst ner. Tyngdpunkten för enkelheten som uttryck för andligt liv är att söka Guds rike och hans rikes rättfärdighet först. Sedan kommer allt vi behöver i rätt ordning. Det är omöjligt att överskatta betydelsen av Jesu undervisning här. Ingenting får komma före Guds rike. Inte ens önskan om en enkel livsstil. Och så fortsätter han på nästa sida, sidan 106, och fokuserar verkligen på Guds rike. Det är det som är liksom kärnan i enkelheten. Det är ju inte ekonomisk omfördelning, rädda världens fattiga, att sprida ut våra ägodelar så att fler får det bättre. Alltså det är inte huvudsyftet med den kristna enkelheten, utan det är att söka Guds rike först. För då säger han, då kommer ju allt det andra på plats. Då blir ju allt det andra på något sätt en konsekvens av att vi söker Guds rike först. Så kommer vi också att ge till andra. Vi kommer att hjälpa de fattiga. Vi kommer att se till att den ekologiska balansen blir bättre. Om vi alla levde så. Att vi sökte Guds rike först. Och det är ändå intressant att han fokuserar på det. Och säger, det är inte, målet är ju inte enkelheten som sådan. Utan målet är Guds rike. Och det är enkelheten ett verktyg att leva så. Och vad säger han då? Jo, då pratar han om det på sidan 106-107 också, om att enkelheten leder till en frihet från ängslan. Ängslan över allt det vi äger, ängslan över allt som vi ska ha. Och de här ängslan präglas av tre attityder, säger han, från mitten på sidan 107. Och de här tre attityderna tycker jag är oerhört starka och intressanta. Då säger han längst ner sista stycket, sidan 107. Att ta emot det vi äger som en gåva från Gud är det första. Alltså, vi måste någonstans komma dit att vi förstår att det jag har och det jag får, det är ju från Gud, det kommer. Så när vi samlar in en kollekt här en söndag eller vad vi nu gör, eller när vi ger av vår tid, våra pengar, så är det ju egentligen bara något vi ger tillbaka till Gud. Det är han som har gett oss det från början. Och det är det som är på något sätt den kristna enkelhetens utgångspunkt också. Han säger att den andra attityden längst upp på sidan 108, tredje raden. Att förstå att det är Guds sak och inte vår att ta hand om det vi äger, det är enkelhetens andra steg. Gud kan skydda våra ägodelar. Vi kan lita på honom. Det här är tufft. Alltså det är otroligt svårt i vår tid. Vi försäkrar våra ägodelar, vi låser om oss, vi är väldigt rädda om åtminstone nya saker vi har köpt. Och såklart, man ska inte vara slarvig. Men ibland tänker jag att vi oroar oss ju väldigt, vi lägger mycket tid på oro över ägodelarna. Och här säger han att någonstans är en del i enkelhetens livsstil som en andlig övning, det är ju att komma dit att jag förstår. Gud beskyddar det här. Han håller det här i sin hand. Ja, om det är hans från början, då är inte ens jag som äger det. Utan då är det Gud som äger det. Och då kan han beskydda det jag också får förvalta. Och så säger han att den tredje attityden då, mitt på sidan 108, det är att låta det vi äger stå till andras förfogande. Om våra ägodelar inte står till allas förfogande när detta är rätt och riktigt är det stöldgods. Skälet till att vi tycker dessa ord låter hårda är vår fruktan för framtiden. Vi håller fast vid det vi äger istället för att dela med oss av det därför att vi är oroliga för morgondagen. Men om vi verkligen tror att Gud är den som Jesus har sagt att han är, behöver vi inte vara rädda. Och sen har han 10 principer han går igenom här där han säger att det här är inte lagar. får inte betraktas som det, men ändå praktiska steg som vi kan börja att ta när det handlar om enkelhetens liv. Och bara för att titta på några, den första som han nämner på sidan 109 där, mitt på sidan. Att köpa saker och ting med hänsyn till dess användbarhet, inte för dess status. Oerhört viktigt och svårt kan man ju känna. Att köpa det vi behöver och för användbarheten och inte för statusen. Fortsätt på sidan 110. Den andra principen han pratar om. Att akta dig för allt som leder till beroende. Stycke 2 där. Akta dig för allt som leder till beroende. Alltså lär dig skilja mellan ett verkligt psykologiskt behov som trivsam inredning och ett beroende. Och längre ner säger han att enkelheten är frihet, inte slaveri. Vägra att vara slav under något annat än Gud. På sidan 111 fortsätter han med den tredje, den här principen. Gör det till en vana att ge bort saker. Om du märker att du håller på att bli fäst vid någon ägodel, så tänk efter om du inte kan ge bort det till någon som behöver den. Intressant. Vad kul om ni säger till mig nu att jag ska gå hem och så ska jag ge bort min tubkikare till någon som tycker om det. Till exempel ge den till Karin här som har börjat tycka om fåglar. Jag skulle ju vägra. Det är för att jag tycker om min tubkikare. Inte för att jag inte tycker om Karin, för det gör jag också. Men vad svårt det blir när det är någonting man tycker om. Vad sa du? Ja, men jag tror som man säger, söker jag Guds rike först, då händer ju något i mitt hjärta. Jag kan inte bara praktisera massa principer som lagar och så blir det lagiskhet. Utan det måste vara någonting som jag kommer inifrån hjärtat, tror jag, annars funkar det inte. Men sen är det han pratar om mycket i den här boken som jag tycker är så bra. Det är ju att han säger så här. Det handlar ju inte bara om att säga, ja men Gud, eftersom jag inte kan göra någonting för min frälsning, så kan jag sitta ner på min rumpa och säga tack Gud för att jag är frälst, allting är bra. Och så sätter vi oss ner och så säger vi, jag behöver inte göra någonting. För jag kan ändå inte arbeta, jag kan inte göra mig själv frälst. Det har Jesus gjort. Amen, allting är klart, halleluja. Utan då säger han, ja men det är en fel slutledning. Utan slutledningen är ju den, tack vare att jag nu redan är frälst så kan jag samarbeta med Gud i det här. Och jag kan säga tack för att jag får vara frälst. Och nu vill jag ta några steg och göra någonting av det här. Och det är ju skillnaden. Det blir inte lag, utan det blir något jag lever utifrån i mitt hjärta. Och det tror jag vi känner allihopa. När det fungerar så, då är ju det andliga livet helt fantastiskt. Alltså när jag känner behovet av att be, därför att någonting händer i mig, då är det något annat än om någon tvingar mig till att bedja. Eller säga att du bör be, du måste be 5 gånger om dagen. Men när jag kan ta några steg för att praktiskt börja praktisera det jag egentligen i mitt hjärta känner att jag också längtar efter, då blir det något annat. Och jag tror att det är det han menar med de här principerna om enkelhet också. När Guds rike kommer först för oss, så kan vi alltid börja ta små steg. Jag kan börja med, jag behöver inte ge bort min tubkikare till att börja med. Jag skulle ju kunna börja med att hjälpa någon att ja, lära sig mer om fågelskådning då. Ta med mig någon. Ja, absolut. Och det säger ju han också. Ja, exakt. Och det säger ju han också. Det vi behöver. Mm, precis. Jo, men att inte hålla... Inte hålla i det vi äger som att det var det främsta för oss, utan att det är ett medel. Så länge det är ett medel till för någon, på något sätt glädje, och för att också kunna finnas till hand för andra. Det pratar han ju om, att inte ägande. Man kan faktiskt, säger han på något ställe, man kan faktiskt bada på en badstrand och känna glädje utan att jag behöver äga stranden för det. Jag behöver inte köpa en bit av stranden. Men ibland har det blivit nästan så i vårt samhälle idag. Vi ska äga allting själva. Jag vet till exempel ute i Domsjö, det har nog flera föreningar i den här stan, men där man har gemensamma maskiner och sånt man äger, som man faktiskt kan hyra. Behöver jag en vedklyv, så kan jag gå till en förening och hyra den billigt om jag är medlem i föreningen. Precis. Ja, men alltså det är en fantastisk lösning. Det är ju på något sätt ett gemensamt ägande. Skulle vi kunna tänka likadant som kristna så vore det ju fantastiskt. Så tänk om jag bara lånade ut min tubkikare då, eller något annat, eller en sågen, eller min bil till någon som inte har den och behöver åka ett ärende lite längre bort. Så jag lånar min bil. Du får det. Alltså det är ju ett sätt att visa. Men vad kan vi göra? Nu finns det fler principer han tar upp här, men vi behöver inte titta på alla dem. Ni kan snegla i boken om ni vill under tiden vi pratar också. Men alltså, vad kan vi ta för steg i det här? Är det något som vi kan... Ja, vad tänker vi taget om enkelheten? För det här är ju lite tufft. Det är ju en utmaning till oss såklart. I en tid av materialism. Där vi ju gärna fastnar i det vi äger. Det vet vi ju att vi alla brottas med. Men vad kan man göra för någonting? För att är det här med att låna ut till exempel ett praktiskt sätt kanske? Richard säger ju en del om det. Just att ja, men det är ju att söka Gud och hans vilja först. Och gör vi det ärligt så händer ju någonting med våra hjärtan på något vis. Och när det händer med hjärtat, då är det mycket lättare också att göra någonting i handling av det. Alltså är hjärtat inställt på att Guds kärlek, Guds vilja kommer först, min medmänniska behöver det här just nu. Ja, men då är det lättare att säga, ta min bil. Ja, men jag ska ju ända till Umeå. Ja, men varsågod. Jag behöver den inte imorgon. Jag kan gå till jobbet eller vad det nu är. Alltså, då kommer det kommer före behoven som på något sätt lyfter min medmänniska än mina egna bekväma behov. Men jag tror att det går inte att göra det till en lag där det alltid måste vara. Det måste komma ur hjärtat, tror jag. Annars blir det lag. Då blir det religion för oss. Och vi förhoppningsvis är vi inte religiösa på det sättet, utan vi längtar efter en levande och vill leva i en levande kristen tro. Och jag tycker inte att det som Richard Foster undervisar om i sin bok här går emot det, utan han tar helt enkelt språnget i att Gud har gjort det färdigt. Vi kan inte lägga till någonting till vår frälsning och räddning. Däremot kan vi se till att samarbeta med det som Gud gör genom sin heliga ande i våra liv. Och där tycker jag att det här med andliga discipliner, det har vi nästan glömt bort i frikyrkans värld i alla fall. Till viss del, vi pratar om bön, vi pratar om bibelläsning. Det är ju andliga discipliner. Men vi har liksom tappat bort en del av de här grejerna. De här kallelserna till avskildhet, enkelhet, ödmjukheten kommer vi till om en stund. Han är ju praktisk i boken överallt när det gäller att följa. Och följa hjärtat och följa det Gud säger. Och då tänker jag så att precis som i relationen med min fru eller min maka eller min vän eller vad det nu är, ska vänskapen, kärleken leva, bestå, växa, så behöver jag också vara praktisk. Alltså, ibland har vi gjort det lite för andligt för oss. Alltså, vi har gjort det så andligt så att det går inte att göra så mycket mer, för det är ju Gud som gör det. Men det är det han någonstans sätter fingret på sig. Kyrkan har i alla århundraden talat om att vi kan visst göra någonting, men Gud gör det genom oss och tillsammans med oss. Och det är då jag tror att det har betydelse. Om jag känner att mitt hjärta är lite för hårt här och jag håller för hårt i mina ägodelar, kan jag ge bort någonting? Ja, men Gud, hjälp mig. Jag kanske kan det. Jag kanske inte bara behöver ge bort min slitna jacka som jag har haft i 25 år, utan jag kanske kan ge något nyare också av det jag tycker om. Bara för att det ska bli en träning för mig. Och jag får göra det med glädje. Inte för att kunna berätta det sen för alla att jag har gett bort min jacka. Utan för att mitt hjärta ska få förändras. Och det tycker jag är liksom det spännande i det här. Att det är en växelverkan mellan Gud gör det. Han har gjort det. Det är heliga ande genom oss. Och sen måste vi någonstans vilja gå. Och så gör vi det. Steg för steg. Och så ser vi liksom på något sätt glädjen i det, lydnaden också. För det är lydnad det handlar om. Ska vi gå vidare? Vi tar lite avskildheten. Det här är ett spännande kapitel tycker jag. Slå dig ner i ensamheten så träffar du honom hos dig, står det här. Ett citat av Teresa av Avila, en gammal kvinna då. Alltså på, jag vet inte när hon levde faktiskt, men ett av helgonen tillbaka i tiden. Som sa många goda saker. Tror hon var nunna. Och det står ju där längst upp på sidan då också. Jesus kallar oss från ensamhet till avskildhet. Alltså det att vara avskild är inte att vara ensam. Och så hoppar vi ner till andra stycket. Vår rädsla för ensamheten tvingar oss in i oväsen och folkträngsel. Vi vill ha en ständig ström av ord även om de är meningslösa. Vi köper radioapparater som man bär på handleden eller sätter vid örat. Så att om det inte finns någon annan i närheten är vi åtminstone inte dömda till tystnad. T.S. Eliot analyserar vår samtid så väl när han skriver: var skall världen ge sitt gensvar? Inte här, det finns inte tillräckligt med tystnad. Men ensamheten eller oväsen är inte det enda alternativen. Vi kan odla en inre avskildhet och tystnad som befriar oss från ensamhet och fruktan. Ensamhet är hjärtats tomhet. Avskildhet är hjärtats fullhet. Avskildhet är inte först och främst en plats utan ett sinnets och hjärtats tillstånd. Det finns en hjärtats avskildhet som man alltid kan hålla kvar. Folkträngsel eller motsatsen har ingenting att göra med denna hjärtats uppmärksamhet. Det är faktiskt möjligt att vara en eremit i öknen och ändå aldrig uppleva avskildheten. Men om vi äger en inre avskildhet är vi inte rädda för ensamheten, för vi vet att vi inte är ensamma. Inte heller behöver vi frukta att vara tillsammans med andra, för de har inte makt över oss. Mitt i oväsen och larm kan vi känna en djup inre stillhet. Och här börjar han ju röra vid, vad är då det här med avskildhet? Och han går igenom sen ur Bibeln med Jesu liv. Hur han lever och söker sig till avskildheten vid massor med tillfällen som vi har i evangelierna. Och vad det gör med Jesus inför viktiga val när han ska välja ut lärjungarna. Och vid massa andra tillfällen så söker sig Jesus alltså till avskildheten. Till platser där han kan vara ensam med Gud, Fadern, och lyssna till honom. Vi läser från Avskildhet och tystnad, sidan 119 längst ner. Utan tystnad finns det ingen avskildhet. Tystnaden kan ibland innebära avsaknad av tal, men den innebär alltid ett lyssnande. Att helt enkelt avstå från att tala utan att i sitt hjärta lyssna till Gud är inte stillhet. Vi fortsätter andra stycket, sidan 120. Vi måste förstå sambandet mellan hjärtats avskildhet och hjärtats tystnad. De båda är oskiljaktiga. Alla stora andliga lärare nämner båda i samma andetag. Om Kristi efterföljelse av Thomas à Kempis, ett oöverträffat mästerstycke i andlig litteratur i 500 år, har till exempel ett kapitel med rubriken Om kärlek till ensamhet och tystnad. Jag hade förresten svårt att bestämma om jag skulle kalla detta kapitel avskildhet eller tystnad. Så tätt hör dessa båda samman i all stor andlig litteratur. Det är därför nödvändigt att vi lär oss inse och erfara tystnadens förvandlande kraft för att kunna uppleva något i avskildheten. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att den som öppnar munnen sluter ögonen. Syftet med tystnaden och avskildheten är att kunna se och höra. Behärskning är nyckeln till tystnaden i högre grad än avsaknaden av ljud. Det var just ljud det här, ja. Behärskningen är nyckeln till tystnaden i högre grad än avsaknaden av ljud. Jakob insåg klart att den som kan behärska sin tunga är fullkomlig. Tystnaden, ja, han pratar om disciplin på sidan 121 också. Och så säger han så här: en disciplinerad människa är en som kan göra det som behövs när det behövs. Och det innebär ju också då att kunna tala när man behöver, men också lyssna och vara tyst när det behövs. Sen pratar han om dårarnas offer där, alltså att han citerar predikaren. Tänk dig för när du går till Guds hus. Att gå dit för att lyssna är bättre än att offra som dårarna gör. Alltså dårarnas offer är mänskligt religiöst prat. Predikaren fortsätter. Var inte för snar att tala. Säg ingenting förhastat inför Gud. Han är i himlen och du på jorden. Låt därför dina ord vara få. Det här är svårt i vår tid. Alltså en kallelse till tystnad talar man ju om här då. Vi fortsätter sidan 123, längst upp eller andra stycket. Ett skäl till att vi knappast står ut med att vara stilla är att det får oss att känna oss så hjälplösa. Vi är så vana vid att stödja oss på ord för att styra och härska över andra. Om vi tystnar, vem ska då bestämma? Gud tar över, men vi kan inte låta honom ta över förrän vi litar på honom. Tystnaden hör intimt samman med förtröstan. Tungan är vårt starkaste vapen när det gäller att styra. En ständig ström av ord utgår från oss därför att vi hela tiden arbetar på att göra ett gott intryck på andra. Vi är så rädda för det som vi tror att andra ser hos oss. Att vi pratar för att rätta till deras uppfattning. Om jag har gjort något fel och upptäcker att du vet om det, frestas jag ju att hjälpa dig att förstå mitt handlingssätt. Tystnaden är en viktig sida av det andliga livet, helt enkelt därför att den sätter stopp för sådant. En av tystnadens frukter är friheten att låta Gud sköta allt vårt försvar. Vi behöver inte klargöra saker och ting för andra. Det finns en berättelse om en medeltida munk som blev orättvist beskylld för vissa saker. En dag såg han ut genom fönstret och såg hur en hund bet och slet i en matta som hade hängts ut på tork. När han tittade på detta talade Herren till honom och sa: "Så där gör de med ditt rykte. Men om du litar på mig behöver du inte bekymra dig om vad andra tycker." Mer än något annat får tystnaden oss att lita på att Gud kan försvara oss och ordna upp saker och ting. Det är starkt det här tycker jag. Men återigen känner man sin litenhet, såklart. Oj vad vi bygger ord och diskussioner och samtal på att lägga till rätta vad andra ska tycka och tänka om det vi tror att de tycker och tänker, både om oss själva och om det vi tycker och tänker och så vidare. Vi fortsätter, vi ska se vart det är någonstans. Den dunkla natten, själens dunkla natt. Det här är ju ett uttryck som återkommer i den andliga litteraturen som är lite klurigt. Alltså där att komma till den dunkla natten inte behöver betyda att man är illa ute eller att det är något fel på mig eller att Gud har tagit sin hand från mitt liv, utan helt enkelt kan vara ett sätt för Gud att bearbeta våra liv, säger han. Och han citerar bland annat Johannes av Korset som talar om den här dunkla natten i sin litteratur. Och så läser vi mitt på sidan 125 bara ett kort stycke. Själens dunkla natt är en av Guds vägar att föra oss in i en tystnad, en stillhet, för att han ska kunna arbeta på själens förvandling. Och här tror jag att vi alla brottas med, alltså kommer vi till ett läge där vi tycker att det är mörkt, eller det är dunkelt, eller det är lite för tyst från han där uppe, då drar vi ofta slutsatsen att nu är någonting fel. Jag gör det i alla fall. Och då tänker vi att det är någonting som inte är bra. Och det är klart, vet jag med mig att jag bär på synd eller oförsonlighet eller annat, så kan det ju vara rätt. Då ska jag ju såklart ta itu med det. Men det kan alltså också vara ett verktyg Gud använder sig av enligt de här våra vänner i historien. Alltså en dunkel natt där Gud väljer att arbeta med oss, få oss till tystnaden för att kunna sen bearbeta oss och tala till oss. Och jag tror att i vår tradition är inte det riktigt den bild vi har med oss. Utan här har vi Vi ser det möjligtvis som dödsskuggans dal och så vet vi att Gud går med oss. Men det stannar liksom där. Vi tänker inte att det till och med skulle kunna vara ett verktyg på något sätt för Gud att faktiskt jobba med vår själ, jobba med oss. Och till och med vara en välsignelse alltså. Vi läser då från sidan 126. Där han uttrycker sig lite tydligare om det här då. Mitt på sidan, nedre delen. När Gud kärleksfullt drar oss in i själens dunkla natt frestas vi ofta att skylla vår inre likgiltighet på allt och alla och försöka finna en ursäkt för den. Predikanten är så tråkig, församlingssången är så dålig, vi kanske börjar se oss om efter en annan församling eller efter nya upplevelser som ger oss andlig gåshud. Det är ett allvarligt misstag. Ta den dunkla natten för vad den är. Var tacksam över att Gud kärleksfullt drar dig undan från allt som kan distrahera för att du ska kunna se honom. Var stilla och vänta istället för att bli irriterad och förargad. Jag talar inte här om den okänslighet inför andliga ting som är ett resultat av synd eller olydnad. Jag talar till den som söker ivrigt efter Gud och som inte bär på någon medveten synd i sitt hjärta. Vem bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare som vandrar i mörker utan en strimma av ljus men sätter sin lit till Herrens namn och förtröstar på sin Gud? Den bibelversen visar att det är fullt möjligt att frukta, lyda, lita till och stödja sig på Herren och ändå vandra i mörker utan en strimma av ljus. Man lever i lydnad men har gått in i själens dunkla natt. Och längst ner också. Antingen du är ute i öknen eller hemma, så låt ditt hjärta vara fyllt av en djup inre lyssnande tystnad och var stilla där tills avskildhetens verk är avslutat. Kraftfulla utmaningar igen. Han är ju konkret här sen också då och pratar om steg in i stillheten och vad vi kan göra. Och det han börjar ju med det enkla, alltså börja med att hitta de här små öarna av stillhet mitt i vardagen. Ja, men det kan ju vara 3 minuter innan du går tillbaka till jobbet igen på lunchen. Det kan ju vara när jag vaknar på morgonen i sängen så överlämnar jag dagen i Guds händer i stillhet. Alltså alla de här tillfällena ska vi inte låta oss berövas utan faktiskt använda. Sen går han vidare och så fortsätter han att man kan ju lägga till saker. Man kan ju då börja med, har jag en plats för avskildhet? Har jag en viloplats? Har jag en stol jag sätter mig i? Eller har jag en vrå? Eller har jag en uteplats jag går till? Där jag faktiskt söker stillheten, tystnaden. Söker Gud. Och så fortsätter han så här och lägger till saker och ting och säger att det är såklart bra att kunna disciplinera sig. Att kunna till exempel när det gäller vårt tal, tala rakt, tala så lite du behöver men bara det du behöver. Och stå vid dina ord. Det är ett sätt att också låta den här avskildheten eller tystnaden på något sätt få göra sitt verk i oss. Att använda de ord vi ska, men inte mer. Eller ta några timmar nu och då, några gånger per år, att göra en avstämning i sitt liv. Så vart är jag? Vad är målet? Vad är meningen? Och nu är jag på sidan 132. Mitt på. Vi läser slutet bara där. Längst upp, eller längst sista stycket, alltså sidan 133. Känner du inte en dragning, en längtan efter att sjunka ner i Guds tystnad och stillhet? Längtar du inte efter något mer? Söker du inte en djupare överlåtelse till honom? Det är stillhetens andliga väg som öppnar dörren. Du är välkommen in att lyssna till Guds tilltal i hans underbara, fruktansvärda, milda, kärleksfulla och allomfattande tystnad. Han citerar ju någon där, jag vet faktiskt inte vem det är han citerar. Vi läser lite om ödmjukhet också innan vi avrundar. Och då börjar vi inte från början utan vi börjar längst ner där det står syftet på tredje raden från slutet. På första sidan där. Syftet med disciplin är frihet. Vårt mål är friheten, inte andlig fostran. I samma stund som vi gör fostran till det primära förvandlar vi den till en lag och går miste om friheten. Ja, det var egentligen det där bara. Sen ska vi gå ner till början på nästa stycke där. Alltså vi får inte göra själva andliga disciplinen. Det här det vi läser om nu, det är inte en lag. Det är inte en, vad är vitsen med det här? Jo, men det är att vi ska få uppleva, vad är den kristna friheten? Vad är livet med Gud? Så att det primära målet får inte vara liksom ödmjukheten eller enkelheten eller avskildheten, utan det är Gud, det är Guds rike, det är att komma nära honom. Jag anser att varje sida av det andliga livet har en motsvarande frihet. Vilken frihet är det då som motsvarar ödmjukheten? Det är att få lägga ner den tyngande bördan att alltid behöva få sin vilja fram. Vanföreställningen att allting måste ske precis som vi önskar är en av de värsta formerna av slaveri i vår tid. Människor kan gå i veckor, månader, ja till och med år i ständig bitterhet därför att någon liten sak inte gått efter deras önskningar. De beklagar sig och förargar sig, de blir upprörda. De bär sig åt som om deras liv hänger på just den där saken. De kanske till och med får magsår av det. Ödmjukheten förlöser oss så att vi kan låta saken falla, glömma bort den. Det mesta i livet är faktiskt inte på långa vägar så betydelsefullt som vi tror. Vi går inte under om det ena eller andra inte går som vi tänkt. Sen har han förslag eller exempel på ja, men församlingsstrider och splittringar och sånt. Och, som ju många gånger handlar om precis det här. Va? Alltså det är inte egentligen att vi måste... Att det här är det bästa och det rättaste. Utan det är att vi har någon princip. Att jag måste vinna eller jag ska igenom med det jag tycker. Och så leder det till splittringar. Sidan 137. Andra stycket från slutet. Bibelns undervisning om ödmjukhet är främst inriktad på den inställning vi har till andra människor. Den försöker inte ställa upp en rad rangordnande relationer utan vill förmedla en attityd av ömsesidig underkastelse. Petrus uppmanar till exempel sin tids slavar att underordna sig sina herrar. Rådet verkar ganska överflödigt tills vi inser att det är helt möjligt att lyda sin herre utan att leva i ett hjärtats ödmjukhet under honom. Utåt sett kan vi göra som folk ber oss, men inuti kan vi vara fyllda av uppror. Och det förstår vi, tror jag. Så kan det verkligen vara. Någon kan säga till mina barn, ni måste göra så här, men... Och de gör det, men inte för att hjärtat vill det, utan för att jag har sagt det. Och då är det ju inte på det viset ödmjukhet. Inte heller från pappan kanske, utan något annat. Längst upp sidan 138, andra stycket där. I ödmjukhet blir vi äntligen fria att värdesätta andra människor. Deras drömmar och planer blir viktiga för oss. Vi har gått in i en ny, underbar, härlig frihet. Friheten att ge upp våra egna rättigheter för andra människors bästa. För första gången kan vi älska människor ovillkorligt. Vi har gett upp kravet på att de ska återgälda vår kärlek. Vi känner inte längre att vi måste behandlas på ett särskilt sätt. Vi kan glädjas över andras framgångar. Vi känner verklig sorg över deras misslyckanden. Det spelar mindre roll om våra egna planer går om intet så länge deras planer lyckas. Vi upptäcker att det är mycket bättre att tjäna vår nästa än att få vår egen vilja fram. Det här börjar närma sig att man kommer till den här stötestenen som man har nästa rubrik. För det här är ju tuffa ord. Och då säger han det här från hörnstenen på andra stycket. Hörnstenen i Bibelns syn på ödmjukhet är Markus 8:34. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Nästan instinktivt drar vi oss undan från de här orden. Vi känner oss mycket bättre till mods med ord som självförverkligande och självkännedom än med tanken på självförnekelse. Faktum är att Jesu undervisning om självförnekelse egentligen är det enda som leder till självförverkligande och självkännedom. Självförnekelse manar hos oss fram bilder av att kräla i stoftet och att visa självförakt. Vi föreställer oss att det alltid innebär att förneka sin personlighet och att det troligen leder till olika former av förödmjukelse. Tvärtom kallade Jesus oss till självförnekelse utan självförakt. Självförnekelse är helt enkelt att ha klart för sig att man inte måste få sin vilja fram. Vår lycka är inte beroende av att vi får som vi vill. Och så säger han sen att självförnekelse innebär ju inte att förlora sin identitet. Det gjorde inte Petrus bara för att han skulle följa Jesus. Det gjorde inte någon annan lärjunge heller. Och det är viktigt att skilja på det. Det handlar inte om att ta bort sin identitet. När vi säger att vi ska ge upp oss själva eller förneka oss själva, det är ju inte att säga jag är inte någonting värd, utan det är att erkänna jag är oerhört mycket värd i Guds ögon, och därför att jag är så mycket värd i hans ögon behöver jag inte heller hålla på att försvara mig hela tiden gentemot andra, utan det kan Gud göra. Och så säger han bara, han betonade om igen här på sidan 140, näst längst ner där. Återigen måste vi understryka att självförnekelse innebär frihet att lämna företräde åt andra. Det innebär att sätta andras intressen före sina egna. På det sättet befriar självförnekelse oss från självömkan. Och sen pratar han om på sidan 141 om att Jesus inte bara dog en korsdöd, han levde också ett korsliv. Och på sidan 142 läser vi då mitt på sidan där, från tredje stycket blir det då. Det är omöjligt att överdriva det revolutionära i Jesu liv och undervisning här. Han gjorde slut på alla krav på en privilegierad ställning och status. Han visade på en helt ny ordning när det gällde ledarskap. Jesu korsliv var en protest mot den samhällsordning som grundade sig på makt och själviskhet. Som jag nämnt tidigare kallade Jesus sina efterföljare att leva korsets liv. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Han sa det rakt ut till sina lärjungar. Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. När Jesus förevigade korslivets princip genom att tvätta lärjungarnas fötter tillade han: jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Korsets liv är den frivilliga ödmjukhetens väg. Korsets liv är det självpåtagna tjänandets liv. Och så fortsätter han en vandring genom breven och visar på den här underkastelsen eller ödmjukhetens väg. Och det här är ju nästan som man liksom ibland tänker till lite extra när man läser det. Till exempel på sidan 143 då, sista stycket där. Ödmjukheten i kristenlivet har blivit fruktansvärt misstolkad och sviken därför att man inte satt in den i det rätta sammanhanget. Ödmjukhet är ett etiskt tema som löper genom hela Nya testamentet. Det är en inställning som är obligatorisk för alla kristna. Män och kvinnor, föräldrar och barn, höga och låga. Vi har befallts att leva ett liv i ödmjukhet därför att Jesus levde i ödmjukhet. Inte därför att vi har en viss plats eller ställning i livet. Självförnekelse är en inställning som lämpar sig för de som följer den korsfäste Kristus. Och han fortsätter liksom den här vandringen genom breven i Nya testamentet och pratar om den revolutionerande undervisningen som Paulus har när han till och med säger till dem som redan levde i såna här relationer där man underkastade sig makten och så. Och då säger han, varför behöver han komma med den undervisningen till dem? Ja, men till slavar eller till andra som levde redan i relationer där man skulle underordna sig. Jo, men säger han, därför att det var ju en ny frihet nu. Och i den friheten kan jag välja att leva och gå ödmjukhetens väg. Och han menar verkligen att den här undervisningen riktar sig till också de härskande. Att också de skulle underordna sig. Och så tar han ett starkt exempel på sidan 146. När han riktar in sig på Filemon. Paulus korta brev till Filemon om slaven Onesimos. Och det här är ju intressant, och vi läser där från andra stycket. Den kanske bästa illustrationen av den revolutionerande underkastelsen är Paulus korta brev till Filemon. Onesimus, Filemons förrymda slav, hade blivit en kristen. Han återvände frivilligt till Filemon som en följd av att han blivit en kristen lärjunge. Paulus uppmanade Filemon att välkomna Onesimus, inte längre som en slav, utan som något mer än en slav, en kär broder. John Joder påpekar, Paulus instruerar alltså Filemon på det icke påtvingade sätt som passar sig för en kristen broder, att låta Onesimus bli fri. Onesimus skulle underordna sig Filemon genom att återvända. Filemon skulle underordna sig genom att släppa honom fri. Båda skulle underordna sig varandra av vördnad för Kristus. Och sen säger han något viktigt. Breven gav inte sin välsignelse åt sin tids hierarkaliska sociala struktur. Genom att göra befallningen att underordna sig allmängiltig, avdramatiserade och urholkade man denna hierarki. Så den kristna tron är fascinerande på det viset. Alltså ömsesidig underkastelse, ömsesidigt underordnande i alla lägen. Sen talar han såklart om ödmjukhetens gränser. Finns det inte gränser? Kan inte den som är totalt underkastad andra bli utnyttjad? Jo, självklart kan den bli det. Och det finns ju såklart gränser, och den sätter ju Bibeln upp. Alltså när kärlekens lag som Jesus har lärt oss, längst ner på sidan 146 står det här. Och det blir en skymf mot den sant bibliska ödmjukheten. Ja, men då kan vi ju inte längre finna oss i att bli trampad på. Paulus talar om att underordna sig för Herrens skull, all samhällsordning, längst upp på sidan 147. Men samtidigt vet vi vad Petrus sa när han stod inför domstolen med Johannes. Vad sa han? Jo, han sa ju det att man måste lyda Gud mer än människor. Och det var ju när staten går för långt. När det alltså går emot den kristna ödmjukhetens väg. När det handlar om att här är någon som inte förstår det. Och här blir man trampad på. Eller här blir man utnyttjad. Alltså då finns det såklart gränser för ödmjukheten. Men kanske går de långt mycket senare än vad vi i vanliga fall tänker. Alltså ödmjukhetens väg är en underkastelsens väg där jag faktiskt många gånger ger upp att kräva att få min vilja fram. Och så till sist då så tar han upp från sidan 149 några ödmjukhetens handlingar. Och jag bara noterar dem för er. Den första han nämner där längst upp är att ödmjuka oss inför den treenige guden. Och där tar han en bön från Thomas A. Kempis som jag gillar. Som du vill, vad du vill, när du vill. Det är verkligen en ödmjukhetens bön. Som du vill, vad du vill, när du vill. Det andra han säger är att ödmjuka oss inför bibelordet. Vi ödmjukar oss inför det levande ordet Jesus. Alltså ödmjukar vi oss också inför det skrivna ordet Bibeln. Och tar emot det, vi hör det, vi tar emot det och vi lyder det. Det tredje han säger är att vi ödmjukar oss som familj eller i familjen. Och det vi lever efter att tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Där vi ödmjukt lyssnar till de andra i familjen. Tänk om vi levde än mer så, tänker jag då, i våra familjer. Och för det fjärde säger han att ödmjuka oss inför grannar och de som vi möter dagligen. Aj, 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 grannfejden får stryka på foten. Vi lever ett liv i kärleken för dem. Alltså är de i nöd så hjälper vi dem. Vi lånar ut saker som vi sa här nyss. Vi pratade om för en stund sedan. Ingenting är för futtigt, säger han, eller för obetydligt. För allt sammans är ett sätt att leva i ödmjukhet. För det femte pratar han om att ödmjuka oss i de troendes gemenskap i Kristi kropp. Finns det ett arbete, finns det en uppgift där Gud kallar mig att faktiskt leva ut i ödmjukhet och tjänande, så ska jag gå den vägen. Och så göra det av kärlek och glädje. Och så det sjätte i ödmjukhetens steg, det gäller de fattiga och föraktade och såklart då alla hjälplösa utlämnade. Att leva bland dem, vara bland dem och också på något sätt lära mig att leva det här korslivet för de behövande, för de människorna. Och sen det sjunde steget gäller världen, säger han. Vi lever i ett samhälle som är internationellt beroende av andra. Vi kan inte leva isolerat. Och alltså hur vi lever, det påverkar hela vår omgivning. Svältande folk påverkar oss. Vår ödmjukhetshandling är ett fast beslut att leva som ansvarskännande invånare i en allt mer ansvarslös värld. Där slutar vi det här. Sen sammanfattar han lite här med andra utmaningar i till sist där. Ja, ödmjukhetens väg. Tufft. I vår tid. Det är ju så otroligt, tänker jag, populärt idag. Och det ligger ju fantastiskt mycket gott i det, såklart. Ja, men tala om att hur viktig individen är, att lyssna på varje människa. Att varje människa får säga sitt. Jag tycker, jag tänker, det här är min åsikt och den står jag för. Och att man har rätten att uttrycka det och så vidare. Det är en jättebra trend på många sätt. Men också, vart är den här trenden? Den kan man ju då sakna i vår tid. Alltså, och även som kristna, kan jag tycka. Alltså, det är inte så lätt att kunna sätta ord på och kanske också se ödmjukhetens frukter alltid i församlingsliv heller. Det är inte så lätt. Det är stora utmaningar för oss alla, för ledarskap, för medlemmar, för alla, oavsett var jag är i liksom församlingskroppen. Så hur praktiserar vi en ödmjukhet där vi lär oss att älska och tjäna? Och det är faktiskt kanske kan tänka mig, men jag behöver inte få min vilja igenom här, men jag har ett förslag eller jag har en tanke. Men när man också kan glädjas när andras vilja plötsligt kommer igenom och får råda. Alltså det är tuffa utmaningar till oss. Ja, men vi tar med oss ur boken och läs gärna själva såklart. Nu citerar vi ju ganska mycket ur kapitlerna, men dock inte allt. För att få helheten så är det bra att läsa det själv. Och inte minst tjänandes kapitel är fantastiskt bra om vad är detta tjänande. Han kopplar ihop ödmjukheten med tjänandet väldigt tydligt. Ödmjukhetens väg är ju att sen i praktiken tjäna. Enkelhet, avskildhet och ödmjukhet och tjänande. Yttre livets sätt att disciplinera oss och leva ut det vi har fått av vår Herre. Vi tackar Jesus till sist, tycker jag. Tack Herre för att vi får läsa och vara med. Framförallt att vi får möta dig Jesus i ditt ord. Men också att vi får möjlighet att ösa ur de som har gått före oss, Herre, och som kanske har sett saker och lärt sig saker genom livet, genom att gå och vandra tillsammans med dig. Och vi ber att vi ska kunna förvalta de skatterna väl, Herre. Vi ber om att enkelheten, avskildheten, ödmjukheten och tjänandet skulle få bli verkligheter för oss, Herre. Mer eller mindre, på många olika sätt såklart och på många plan, Herre. Men hjälp oss att leva i det här. Vi längtar ju efter ett liv som smittar av dig. Och vi vill ju att livet ska formas såklart i din närhet. Och att människor också formas i gemenskapen med oss, Herre. Och då ber vi dig om kraften och möjligheten, Herre, att få gå den här vägen. Tack för att du går med oss. Hjälp oss att leva nära dig, Herre, så vi hör dina pulsslag, så vi hör när du viskar. Att vi faktiskt nu och då uppsöker tystnaden för att höra vad du säger. Tack Jesus för den här kvällen och den här dagen. Tack för din dag, Herre. Tack för sabbatsdagen, söndagen, vilodagen. Tack Herre. Att vi får ge varandra möjligheten också att vara tillsammans inför dig på den dagen. Vi prisar dig för det. Tack att du har välsignat den och tack att du välsignar den vecka som kommer nu för oss alla. I Jesu namn.